Jag vill börja min predikan med ett citat som jag hittade på nätet som jag tycker är ganska bra. Som är så här. Christianity began as a personal relationship with Jesus Christ. When it went to Athens, it became a philosophy. When it went to Rome, it became an organization. When it went to Europe, it became a culture. When it came to America, it became business. Alltså, vad har hänt med den kristna tron? På dess resa, 2000 år genom historien och dess resa ut över världen till nya människor och nya kulturer. Det som började som en personlig relation till Jesus Kristus. Vad har det hänt? Och det här säger jag om jag översätter att kristen tro började som en personlig relation med Jesus Kristus. När det kom till Aten blev det en filosofi. När det kom till Rom blev det en organisation. När det tog över Europa så blev det en kultur. Och förstås när det kom till Amerika så blev det affärsverksamhet. Vad har hänt med kristen tro? Från början så var kristen tro goda nyheter. Det är ju det som ordet evangelium betyder, att det är goda nyheter. Det handlar om någonting som har hänt. Och nu kan vi vara lite bedövade att det där har vi hört så många gånger. Det här är en helt unik sida i kristen tro. Att det handlar om händelser. Studera samtliga andra religioner i världen. Hinduismen eller buddhismen. Eller för den delen islam. Till sin kärna så är de principer, idéer, vishet. De talar om hur du ska leva ditt liv för att nå upplysning eller lära känna Gud eller leva ett gott liv. Men de är egentligen i sin essens inte beroende av specifika händelser. Kristen tro är helt annorlunda. Den handlar om något som har hänt vid en viss tidpunkt med en viss person på en viss plats. Det är goda nyheter om en person i mänskligheten. Intressant om man läser evangelisten Lukas. När han ska introducera Jesus, hur gör han det? Han har de två första kapitlen så gör han lite bakgrundsstory. När han sen ska introducera Jesu offentliga verksamhet så gör han det på ett märkligt sätt. Nu ska jag hämta uppbyggelse ur två bibelverser som du garanterat aldrig har känt dig uppbyggd av tidigare. I Lukas evangeliets tredje kapitel så säger han så här. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitus och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, då... Alltså det är 7 personer, 5 platser, 4 ämbeten och 1 årtal. Du kan inte förankra budskapet starkare i historien än vad Lukas gör. Någonting har hänt och det rör en konkret historisk person. Det är vad kristen tro handlar om. I den apostoliska trosbekännelsen, en av de sammanfattningar av kristen tro som alla kristna i alla traditioner instämmer i och som man i en del kyrkor också gemensamt läser vid varje gudstjänst, så säger man vi tror på Jesus Kristus. Och så nämns mycket intressant 2 andra historiska personer. Alltså det här är ingen abstrakt, fritt svävande tro om andliga principer. Det handlar om en verklig människas liv. Så hans mamma nämns. Vi tror på Jesus Kristus. Och så talas det om vem som födde den här personen. Född av jungfru Maria. Och sen dyker det upp en romersk ämbetsman ansvarig för domen över Jesu liv, korsfäst under Pontius Pilatus. Kristen tro är goda nyheter om vad Gud har gjort i och genom en person, Jesus Kristus, hans liv, hans död och hans uppståndelse. Det hade varit väldigt spännande att leva när de här nyheterna var färska. Fantastiskt om man hade levt där på 30-talet när det började spridas och man var i direkt närkontakt med den här nyheten om vem Jesus var och vad som hade hänt med honom. Men vi, hur kan vi ta en så gammal nyhet på allvar? Är det möjligt för oss idag att förhålla oss till det här budskapet? Ja, då kan man ju säga att vi kan ju inte direkt prata med dem som var med om det, för det har gått så lång tid. Men vi har ju texter som berättar om det. Precis som vi kommer i kontakt med andra historiska händelser. Om någon har berättat om det, så kan vi ju börja undersöka det som de har berättat. Det är därför som vi läser evangelierna. Det är berättelserna om Jesus som gör att vi kan undersöka och få kontakt med den här nyheten om vad som hände. Nu reser jag mycket på skolor och högskolor och universitet. Och jag vet ju precis vad som är reaktionen när man säger det. Ja, men evangelierna. Varför skulle vi tro att de sätter oss i någon verklig kontakt med vad som hände med Jesus? Och det bubblar direkt en massa invändningar och frågor. Så folk säger, ja, men varför ska jag läsa evangelierna? Det är ju inte någon sorts historisk källmaterial. Det är ju religiösa texter. De är fullt av Gud och under och tecken och andlighet och sånt där. Det är väl inte historiskt källmaterial? Måste man ju fundera där. Är allt material som nämner Gud eller det övernaturliga eller andlighet, är det diskvalificerat som historiskt källmaterial? Nu behöver man kanske inte själv läsa så mycket källmaterial för att kunna räkna ut att före 1700-talet, före upplysningen i vår kultur, så utgick alla från att det övernaturliga finns. Det innebär att i allt källmaterial fram till 1700-talet så måste man räkna med att det kan finnas referenser till försynen eller till Gud eller till gudar eller till det övernaturliga. Och det diskvalificerar inte alls källmaterialet. Källmaterial från antiken kan nämna gudarna, men man kan fortfarande läsa det källmaterialet och få kunskap om vad som hände i antiken. Sen får man förhålla sig till vad de säger om Gud och gudarna, men det diskvalificerar inte materialet. Ja, men säger folk då, det där materialet är ju skrivet av hans vänner, det är ju subjektivt. Det var ju hans lärjungar, de trodde ju på det, varför ska vi läsa det? Jag vill ha objektivt material om Jesus. Gärna det. Men då brukar jag börja med att fråga så här, kan du ge mig ett exempel på ett objektivt historiskt material? Och det brukar då bli ganska tyst. För om man tänker efter så är ju allt historiskt material är ju subjektivt. Det är skrivet av en viss person istället för en annan person, från en viss infallsvinkel istället för en annan infallsvinkel. Och sen brukar jag ställa frågan, är det en nackdel att det här materialet kommer från hans vänner? Från hans lärjungar? Om man tänker efter så kommer man ju fram till att nej, det är det ju verkligen inte. Det är ju helt suveränt. Det här kommer från de människor som stod nära Jesus, som bättre än alla andra i mänskligheten faktiskt vet vad han sa, vad han gjorde, hur han var och hur hans liv blev. Varför är vi så väldigt intresserade av att få intervjua de sista överlevande från förintelsen? För det finns några som är kvar fortfarande. Därför det är de som faktiskt vet vad som hände i koncentrationslägren. Är de subjektiva? Ja, Är de känslomässigt involverade i det de berättar? Ja. Är de goda vittnen? Ja. De är den bästa sortens vittnen. Vad är den bästa källan vi har om Sokrates, den stora filosofen? Den bästa källan vi har om Sokrates, det är hans lärjunge under 8 år som hette Platon. Det är ju den stora fördelen med Platon, att han visste vem Sokrates var. Det är därför man ska läsa Platon om man vill få kunskap om Sokrates. Vad ska man läsa om man vill veta någonting om Jesus? I det som hans lärjunge har sagt. För ingen vet mer om Jesus än dem. De var ju så nära honom. Okej. Om vi inte kan liksom avvisa materialet så där bara alldeles från början, så finns det en fråga som hela tiden kommer tillbaka. Okej, om det här skulle vara skrivet som historiskt material av hans lärjungar, så är det ändå så här att Jesus levde runt år 30. Hans verksamhet är antingen 27-30 eller 30-33. Det är antingen eller. Men det här källmaterialet, det är ju skrivet, om vi tar evangelierna, någon gång från, om man gör en tidig datering, någon gång från mitten av 50-talet och sen fram till någon gång på mitten av 90-talet. Och en del skulle säga att det äldsta evangeliet är kanske skrivet mitten av 60-talet eller år 70. Så i vilket fall så är det sådär en mellan 25 och 45 år mellan Jesu liv och när det här materialet skrivs ner. Här är ju en stor lucka på 25, 35, 45 år mellan händelsen och det nedtecknas. Hur kan vi lita på materialet? Vad hände i den luckan? Kan det inte vara så att folk 30 år senare börjar lägga till och fabulera och hitta på och man minns inte så noga? Och kan vi verkligen ta berättelserna på allvar? Som kristen så skulle man ju säga att ja, den här luckan, här finns en väldigt viktig faktor, att vi tror att den helige ande vägledde författarna och täckte in det här avståndet så att det de skrev ner blev en alldeles riktig återgivning av det som hade hänt. Men om vi lägger det åt sidan och vi tänker att vi talar med någon som inte är kristen, så funkar det ju inte att komma dragandes med en teori om den helige ande som har väglett författarna. Då måste vi fundera rent historiskt. Vad kan vi veta om vad som hände i det här, den här luckan mellan Jesu liv och nedtecknandet av källmaterialet? Det som vi har att tillgå för nyheterna om Jesus. Igen ska vi läsa Lukas. Och nu ska vi läsa hur han börjar sitt evangelium allra först. De 4 första verserna i Lukas evangeliet. Fantastiskt viktig information, där författaren berättar om vad som hände under den här tidsperioden. Hur den här, så att säga, luckan ser ut. Lyssna nu. Lukas kapitel 1, vers 1-4. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och som blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Det här skriver Lukas någon gång på 70-talet, möjligen någon gång på 80-talet om vi följer standarddateringen. Jag tror själv att det finns en del argument för att säga att Lukas har skrivit det här alldeles i början av 60-talet eller i slutet av 50-talet. Det spelar lite mindre roll exakt var vi daterade, och ingen kan fastslå en alldeles exakt datering. Men vad är det då han säger? Ja, om vi är riktigt noga här så kan vi faktiskt få 10 intressanta informationsbitar om vad som hände i den här luckan mellan Jesus och vårt skrivna material. Så här. Lukas säger, kommer 10 punkter här nu. För det första, att när han skriver, då fanns det redan skrivna sammanställningar om Jesus. Med stor sannolikhet fanns redan Markus evangeliet. De flesta forskare är överens om att det är skrivet före Lukas. Men för det andra säger han, det fanns många sådana sammanställningar, så det fanns fler än Markus sammanställningar som Lukas hade tillgång till. Så, vi kommer en liten bit bakåt i historien. För det tredje, man ville ge en samlad skildring av vad som hade hänt. Redan tidigt var man intresserad av inte bara ge något intressant citat av Jesu bästa ord. Ni vet, på internet kan man ju söka såna här listor, topplistor över de bästa citaten. Nej, man var intresserad av att ge en samlad skildring. Alltså en helhetsbild. Vad är det som har hänt? Vad stod Jesus för? Vad gjorde han för någonting? Vad hände vid hans avrättning? Vad hände efter hans död? En samlad skildring. För det fjärde, man var övertygad om att det var stora händelser som hade ägt rum. Kanske en del av er sysslar med släktforskning. Och det kan ju vara intressant att ta reda på vad ens farfars farfar, hur den personens liv såg ut. Men för de flesta av oss så är det ju inte stora händelser som har ägt rum som man vill dela med resten av världen och som har betydelse för andra människor. De flesta av oss kommer väl från släkter och familjer där ens farfars fars liv förstås kan ha betydelse, men mestadels i en lite mindre krets, eller hur? Och man gör sin släktforskning mest för att själv få kunskap om sina rötter. Man betraktar det inte som stora händelser som har ägt rum ibland oss. Så man var mycket väl medveten om att Jesus-händelserna hade signifikans, hade betydelse, var stora händelser viktiga för mänskligheten. För det femte, och nu blir det väldigt viktigt. Informationen kom från ögonvittnen. Informationen kom från de som var med på 30-talet. Informationen kommer inte från 50-talet eller 60-talet eller 70-talet eller 80-talet, utan från ögonvittnena som var med i Galileen och i Judén, i Jerusalem på 30-talet. De som såg, de som hörde. Det här är ju helt avgörande. Ögonvittnen. Till allt som har hänt i historien så finns det ju ögonvittnen. Några vet, eller åtminstone någon vet, alla händelser. Så 1 april 2012 i Immanuelskyrkan i Gävle. Vi är ju ett gäng här. Vi vet ju vad som händer här mellan klockan 16 och 17.30, eller hur? För vi är ögonvittnen. Så länge vi lever så kan man inte påstå vad som helst om 1 april i Immanuelskyrkan. Om det börjar gå rykten om våldsdåd i Immanuelskyrkan den här eftermiddagen, så vet vi ju om det ryktet är sant eller inte. För vi är här. Och vi kan ju protestera om folk börjar fabulera och hitta på saker om vad som händer under den här gudstjänsten. Nu har jag lite dåliga nyheter till er här. Det är så här att inom en viss tid så kommer alla vi vara döda. Ledsen att behöva påminna er om det. Men det är ju så. Om ett visst antal decennier så har den sista av oss dött. Om vi inte har skrivit ner någonting om den här söndag eftermiddagen, så kan man, efter att den sista av oss har dött, så kan man börja sprida rykten. För då finns det inget ögonvittne som kan säga emot. Så då kan man börja hitta på om våldshändelser i den här kyrkan den här eftermiddagen, eller hur? Men så länge vi finns så kan vi protestera. Och om vi skriver ner en detaljerad redogörelse för den här eftermiddagen, så kommer det ju i all framtid att vara väldigt svårt att hävda någonting annat om den här eftermiddagen. Därför att vi som vet, vi har gett vår version, vår berättelse om den här eftermiddagen. Så frågan om ögonvittnen är enormt viktig, och Lukas säger informationen går tillbaka till ögonvittnen. För det sjätte, inte ögonvittnen som råkade passera Jesus eller såg ett under i ögonvrån eller hörde en halv predikan och minns någonting sådär. Utan ögonvittnen som var med från första stund. Alltså första stund av Jesu verksamhet och sen följde honom. Det kommer från den gruppen människor som vandrade med Jesus, såg hela hans verksamhet, hörde all hans undervisning, såg hela hans offentliga liv. Det är de som ligger bakom informationen. För det sjunde, dessa ögonvittnen var inte anonyma personer. Alltså att man hänvisar till någon, en icke-identifierbar grupp som man kallar för ögonvittnen. Utan det var ögonvittnen som från första stund var ordets tjänare. Alltså var offentliga kommunikatörer av den kristna tron. Det var de som gick i god för sanningshalten. Ögonvittnena hade inte bara berättat för evangelisterna, utan de var själva offentliga förkunnare av Jesusberättelsen. Alltså ibland får folk för sig att evangelierna har tillkommit på det här sättet, att ett antal decennier efter Jesu liv så är det några stycken som liksom sätter sig ner och, ja just det, den där killen Jesus, hur var det nu? Och så försöker man fiska upp i sitt minne vad Jesus sa och hans liv och så. Men så var det ju absolut inte. De hade ju talat om detta från den första pingstdagen. Från några veckor efter Jesu avrättning och hans uppståndelse så har de varit offentliga förkunnare av detta. Och hela tiden förkunnat samma budskap som sen så småningom får skriftlig form. Men när det får skriftlig form sker ingenting nytt. Det är ju bara att man skriver ner det som man muntligt i flera decennier offentligt har förkunnat. Nu är det här lite mystiskt för oss. Men varför skrev de inte ner det direkt? Det är väl självklart. Om man har något jätteviktigt så skriver man ner. Och vi sitter och gör minnesnoteringar och sådär. Så till och med att det är några här som sitter och antecknar för man ska komma ihåg. Det är så vi fungerar i vår kultur. Så var det inte i antiken. Där handlade skolutbildning om att lära sig utantill. Man var enormt duktig på minnestekniker. Att lära sig mycket stora mängder information exakt utantill. Skolutbildning gick ut på det. Antika författare skryter ofta med hur mycket de kan utantill. Och man hade alltså utvecklat förmågor som vi fullständigt har tappat idag. Att memorera och exakt återge. Och det här var enormt viktigt eftersom den antika kulturen i stor utsträckning inte var en skriftkultur. Man räknar med att upp till 90% av invånarna i Romarriket inte kunde läsa. Därför måste information föras vidare muntligt. Och då blir det ju jätteviktigt att informationen förs vidare korrekt. Jesus nämns 15 gånger i evangelierna som rabbi, mästare, en rabbin. En judisk rabbin hade lärjungar och lärjungarnas uppdrag var att lära sig rabbinens undervisning. Vi kan alltså vara helt säkra på att Jesu lärjungar under vandringarna med Jesus memorerade hans undervisning, lärde sig den utantill. Och sen har de fört vidare det. Man har kort tid efter hans avrättning och uppståndelse formulerat berättelserna om hans liv. Och sen har man fört det vidare muntligt och sen har det skrivits ner. Men det finns faktiskt ingen lucka. Ingen verklig lucka. Det är samma information hela vägen från 30-talet under hela första århundradet och någonstans längs vägen så skrivs det också ner. Men det är samma information. Lukas för det åttonde säger att han själv har grundligt satt sig in i detta ända från början. Det betyder förstås att han har talat med ögonvittnena. Han har intervjuat de som var ögonvittnen från första stund och som nu är ordets tjänare. Så han har intervjuat dem, fått informationen därifrån. För den nionde har han då beslutat sig för att han ska skriva ner det här i rätt ordning. Så han har en viss struktur i sitt evangelium. Och så sammanfattar han med att säga att att upplysningarna han har gett i sin skrift är tillförlitliga. Det hade varit fantastiskt att vara med på 30-talet. Men vi har en underbar tillgång till vad som hände på 30-talet i evangelierna, vars information går tillbaka till 30-talet, även om det sen skrevs ner först på 60-talet eller hur vi nu vill datera det. Man läser evangeliet så är de flesta människor som Jesus möter, de är namnlösa, för oss ansiktslösa. Han helar många sjuka, han befriar många som är under det ondas inflytande. Han rör vid de spetälska och de blir friska. Vi får inga namn. Men så lite oregelbundet så dyker det upp namn på de här personerna. Om du läser evangelierna så stöter du på bland alla de här anonyma gestalterna som möter Jesus. Och plötsligt så är det en synagogsföreståndare. Han heter Jairus och är antagligen från Kafarnaum. Det är en blind tiggare. Och så får man reda på att han heter Bartimaios. Och hans pappa heter Timaios. Och det är klart det är inte så intressant för oss att få hans släktförhållande. Det är en Simon från Kyrene. Alltså den Simon som var far till Alexandros och Rufus. En Josef, han från Arimatea som satt i Sanhedrin som var rådsherre. Maria, den Maria som var från Magdala. Varför får vi de här namnen när de flesta andra är anonyma? Ja, den naturliga förklaringen är att de här personerna var tillgängliga som offentliga företrädare för kristen tro. Du kunde prata med dem, de var aktiva i församlingen. Vill du kolla upp det här? Ja, men du kan prata med Bartimaios. Alltså han som är son till Timaios. Han som hade varit blind. Och därför var en tiggare. För att han inte kunde försörja sig själv. Och som Jesus helade. Simon, han som kom från Kyrene. Och som hade två söner, Alexander och Rufus. Som blev tvingade att bära tvärbjälken när Jesus inte orkade längre. Ja, du kan kontakta honom. Och få hans version av vad som hände den där dagen i Jerusalem. Jag vet inte om ni gillar deckare, om ni läser deckare eller ser deckare på tv. Vi i Sverige börjar ju bli riktigt berömda för alla våra deckarförfattare. De översätts. När jag träffar folk från England och USA så frågar de ofta om svenska deckare som de har läst. De verkar nästan vara mellan något större utomlands än i Sverige. Ja, om man tänker sig att man själv var en deckare under det första århundradet och så möter man en kristna rörelse. Man möter entusiastiska kristna som vill sprida den här nyheten om Jesus Kristus. Och så är man själv lite skeptisk. Nej, jag köper inte det rakt av. Varför ska jag tro att det här är sant? Hur kan jag veta någonting om det här? Och så vill man undersöka den kristna rörelsen. Låt säga att du är en deckare där någon gång på 60-talet, 70-talet. Och du vill liksom gå till botten med den här nu snabbt växande rörelsen. Vad är det den bygger på? Är det sant det de berättar? Hur kan man göra då? Det är jättespännande. Den kristna tron öppnade sig för prövning. Ni kanske kommer ihåg att Paulus i första Korintierbrevet, när han berättar om uppståndelsen, säger att Jesus visade sig först för Petrus och sedan för de 12 och sedan för mer än 500 bröder på en och samma gång. De flesta är ännu i livet, skriver han, men några har avsomnat. Det skriver han 20 år efter uppståndelsen. Så det är klart, på en 20 års tid så i en grupp av 500 personer så hinner ju några dö, så är livet. Men de flesta lever fortfarande kvar, underförstått. Ni kan kontakta dem och prata med dem och höra dem berätta om när de mötte Jesus tillsammans med alla de andra 500. Jag roade mig med att räkna antalet namngivna personer i just den här veckan som vi hörde i Kids Corner. Om du tar från torsdag kväll till mötena med den uppstående, alltså bara precis de sista dagarna av Jesu liv, så är det 25 namngivna personer från Getsemane till uppståndelsen. Så om du är en deckare under det första århundradet, så har du 25 olika namn att börja nysta i. Personer du kan kontakta och intervjua. För att höra, vad är det som har hänt? Är det här verkligen sant? Är det tillförlitliga personer? Står de för det här? Den kristna tron är inte en religiös myt. Den är förankrad i historien. Och för oss är den åtkomlig i historiska källor. I de evangeliernas texter. Tänk inte på det här, på evangelierna, framförallt som texter i Bibeln. Alltså Bibeln fanns inte då, det vi kallar Bibeln. De här skrevs ju som separata historiska källor om Jesus. Sen är de senare samlats, de 27 texterna, och bundit samman i en bok som vi kallar Nya Testamentet, och sen kopplat samman med Gamla Testamentet. Men det är historiskt källmaterial om Jesus från Nazaret. Vad innebär det att bli kristen idag? Om man 2012 vill undersöka det här och ge den kristna tron en chans. Jag har noterat att i väldigt många kristna sammanhang så utlägger vi Matteus och Markus evangelium när de berättar om hur Jesus kallar lärjungarna. Jag har själv växt upp i en kristen familj och en kristen kyrka, och jag har säkert hört de här texterna 100 gånger från söndagsskolan och framåt. Alltså, i grova drag berättar vi det så här. Det är en morgon i Galileen, vid Galileiska sjön. Står några unga män där, Petrus och Andreas, de är bröder, Jakob och Johannes, de är bröder, de är fiskare, de håller på med sina redskap, med näten, med båtarna. Det är en tidig morgon, det flanerar en del folk på stranden, ni vet som de gör på strandpromenader. Kommer en man gående där borta, de tänker inte på honom, de fortsätter jobba. Men när den här mannen, och det är Jesus, när han närmar sig, så är det någonting hypnotiskt. Det är något magnetiskt över honom. Så de liksom bara börjar släppa det de har för händer. Bara titta på honom. Och när han kommer närmare så blir magnetismen bara starkare. Och när han är mitt för dem så hörs en djup röst som säger: följ mig. Och då faller de som i trans och bara släpper allting. Och bara följer Jesus. Så är det att bli en kristen, är sen slutsatsen. Och jag minns att jag som ganska ung tänkte, det där är helt knäppt, så gör ingen människa. Och jag tänker det fortfarande, det är ju vansinne. Inte ska man börja följa en okänd person. Inte ska man låta sig manipuleras till något så vansinnigt. Att ge upp sitt liv för någonting man inte vet någonting om. Ens liv är väl mer värt än så. Sånt handlingsmönster ska man varna för, inte uppmuntra. Jag vet inte om ni känner igen den här kvinnan, Doreen. Hon hade en talkshow på SVT för ett par år sedan. I ett program så har de bjudit in en person som behärskar hypnos. Och hon lät honom försätta henne i ett hypnotiskt tillstånd. Han tog kontroll över hennes medvetande i livesänd TV. Det ligger fortfarande på nätet, ni kan se det. Så hon försätts i ett tillstånd där hon själv inte riktigt styr sitt eget sinne. Och så planterar han ordet korv i hennes medvetande. Och sen händer följande helt bizarra sak. Att han plockar fram bilder av apor. Stora apor och små apor. Gulliga apor och fula apor. Och så sätter han en stor bild framför Doreen. Och så säger han: Doreen, vad är det på den här bilden? Och hon svarar: en korv. Och så fram nästa bild. Vad är det här? Ah, det är en liten korv. Och nästa bild, det här är en stor korv. För han har tagit kontroll över hennes medvetande. Och sen tar han tillbaka henne till normalt sinnestillstånd. Och då säger hon, ja, jag visste ju egentligen att det var en apa, men jag kände mig tvungen att säga korv. Var det det som hände där vid Genesarets sjö? Att Jesus kunde psykologiska trick och försatte de här fiskarna i ett sånt tillstånd så han kunde säga, följ mig. Och då kände de bara att de måste följa. Är det så det är att bli kristen? Att bli manipulerad? Nej, nu ska vi läsa en bibeltext som berättar om hur det faktiskt gick till när de första gången träffade Jesus. Texterna i Matteus och Markus handlar om något helt annat. Inte alls om när de första gången träffade Jesus. Vi har en text som berättar om deras första möte med Jesus. Och det är i Johannesevangeliets första kapitel. Och texten kommer upp här på skärmen. Det är från Johannes kapitel 1, vers 35 och framåt. Nästa dag stod Johannes, och det är Johannes döparen. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus be sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade, följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom, där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannerligen jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Här har vi ett antal personer som börjar upptäcka hemligheten med Jesus. I texten här så finns en mängd väldigt fina, höga titlar på Jesus. Han beskrivs som Guds lamm, som Messias, som Guds son, Israels kung, människosonen. Begrepp som är laddade med innehåll. Jag är inte säker på att de fullt ut förstod fullheten av det här innehållet. Men de har börjat ana det speciella med Jesus. Men hur gick det till? Försattes de i trans och blev lurade att säga de här sakerna? Nej, verkligen inte. Det de fick var ju en alldeles öppen inbjudan. Texten här berättar ju om fem personers första kontakt med Jesus. De två första är Andreas och sen en person vi inte får namnet på. Kanske författaren till det här evangeliet, eftersom han har sån detaljerad information som man vet klockslaget när de kommer hem till Jesus. Men det är ju lite en gissning. Det är Andreas och en annan. De har kommit till tro på Johannes döparens budskap. Och så kommer Jesus och döparen säger, där är Guds lamm, det är honom ni ska följa. Och så uppstår ju den här ganska dråpliga situationen att Jesus vandrar och så märker han att han har några som följer efter honom. Men som tydligen inte vågar ta kontakt. Så Jesus stannar och vänder sig om och säger, vad vill ni? Och de ställer en lite trevande fråga. Mästare, var bor du? Man skulle kunna tänka sig en lite mer djuplodande fråga om man liksom närma sig Guds lamm, eller hur? Men kanske det ligger mer än bara en fråga efter adress i den här, i det de säger. Alltså det kanske också ligger i var hör du hemma, vem är du? Men konkret så frågar de, mästare, var bor du? Och Jesus är helt avslappnad och cool och säger bara, följ med och se. Och de går hem till Jesus och de stannar hos honom den eftermiddagen. Och var så säkra på att de har haft bättre frågor att ställa än hans adress. Det är klart de har pratat där. Och Jesus har börjat undervisa. Och Andreas ber eld och lågor och söker upp sin bror Petrus. Vi har funnit honom som skrifterna talar om. Kom med och se. Och sen är det Nathanael. Eller Filippos. Och sen är det Nathanael. Och hela tiden, kom med och se, kom med och se. Och man kommer hem till Jesus. Och får se honom. Och får lyssna till honom. Och kan ställa frågor. Och kan diskutera och samtala. Följ med och se. Är det inte där vi behöver inbjuda svenska folket till idag? Häng med hem till Jesus. Inte är du så fördomsfull att du har tagit avstånd från kristen tro utan att veta vad det är. Det är väl fördomsfullt. Inte är det väl så fördomsfull att du säger nej till Jesus utan att ha läst ett av evangelierna. Nej, men då vet du inte vad du säger nej till. Det är klart du måste följa med hem till Jesus. För oss så innebär det ju följa med hem till Jesus, det är ju att läsa ett evangelium, eller hur? Det är så du kan få kontakt, veta någonting om vem man är. Du är inte seriös i ditt avståndstagande från kristen tro om du tar avstånd ifrån den utan att ha läst ett evangelium. Det här skulle jag vilja att vi som Guds folk i Sverige bjöd in vår nation. Häng med hem till Jesus. Följ med och se. Och sen får du själv ta ställning förstås. Texten hos Matteus och Markus, den där morgonen vid stranden, den handlar om något helt annat. Då känner de Jesus. De har varit hemma hos honom, de har lyssnat till honom. De har hört hans undervisning, de har sett under och tecken. De vet vem han är. Och den morgonen kommer Jesus till sina vänner och utmanar dem att bli hans närmsta medarbetare. Att bli hans speciella lärjungar. Och de antar den utmaningen. Då bryter de upp. Men det sker inte alls i blindo. De vet ganska mycket om Jesus vid den tidpunkten. Så vi får inte blanda samman hur de lärde känna Jesus och när de svarade ja till att bli hans närmsta medarbetare. Det är två helt olika saker. Vi tror på de goda nyheterna om Jesus Kristus. Det är någonting som har hänt i historien. Och som vi för alla tider har tillgång till genom det som ögonvittnena har berättat. Och det här kan man ta ställning till, inte genom att någon annan försätter en i trans. Utan genom att man studerar, genom att man undersöker, genom att man kommer hem till Jesus och ger honom en chans. Och så kan man bli övertygad om att han är Messias, att han är Guds son. Att han är Guds lamm som bär bort världens synd. Att han är den utlovade som alla människor behöver få kontakt med. Låt oss be. Herre, tack för att du inbjuder oss hem till dig. Tack för att du låter oss komma till dig i vår egen takt. Att vi får undersöka och pröva. Att vi får lov att ställa frågor och smälta det som vi ser. Tack för den stabila grund som du har gett för din kyrka. Tack för ditt ord som återspeglar på ett sant sätt vad som har hänt och det som du har sagt och vad som skedde med dig, Jesus. Jag ber dig att du ska uppmuntra oss att leva öppet med vår tro, att frimodigt bjuda hem människor hem till dig och hem till ditt ord. Här vi fortsätter att be dig för vår nation att vi ska få se ett nytt andligt skeende av människor som börjar söka dig. Och som får finna dig därför att de blir funna också av dig. Och du söker upp dem. Herre, vi prisar ditt namn. Vi tackar dig för den enorma förmånen att få tillhöra dig. Att ha fått bli dragen in i ditt rike. Och få lov att leva med dig och för dig. Vi ber om det i ditt namn, Jesus. Amen.